Jag vaknar med ett ryck. Det är mörkt och tyst och jag ligger på soffan där hemma. Tankarna är tröga. Är det natt eller morgon? Vad är det för veckodag? Hur har jag hamnat här? Titta på klockan som visar att det är 2 på natten. Var är mina barn? Paniken stiger och jag rusar till övervåningen där sovrummen finns. Min dotter hittar jag sovandes i min säng. Skuldkänslorna sköljer över mig medan jag skyndar till min sons rum. Men han är inte i sin säng. Var är han? Plötsligt hör jag ett ljud från hörnet av vardagsrummet, från fåtöljen. Och då jag går närmare ser jag i halvdunklet att filten rör sig. Där, i fåtöljen, under filten, ligger han, min son. Tacksamheten sköljer över mig, bara för att bytas ut till ännu starkare skuldkänslor. De har säkert försökt väcka mig utan att lyckas. Kanske min son väntat på att jag ska vakna och somnat under vakten. Kanske min dotter sökt tröst i min säng. Hur länge har de varit vakna? Har de ätit kvällsmat? Är det skoldag imorgon? Jag tittar på telefonen och ser att det är det. Jag är den sämsta mamman i världen. Ingen normal människa kan göra så här mot sina barn. Och absolut ingen som själv är barn till en alkoholist utsätter sina barn för detsamma. Men det är precis det som har hänt och det jag har gjort. Jag har druckit så mycket att jag har slocknat på soffan. Jag heter Teresa Nikkari och jag är missbrukare. I mitt sommarprat kommer jag att berätta om hur det är att vara en missbrukande mamma. Hur ett utåt sett normalt liv med jobb och barn kan vara kulisserna för ett missbruk. Hur de kulisserna faktiskt möjliggör missbruket. Jag berättar också om hur jag blev missbrukare. Men det allra viktigaste jag kommer att berätta idag är hur jag blev nykter missbrukare och hur man kan förlåta sig själv. Min syster Lena var lyssnarnas sommarpratare 2023 och berättade då om vår mammas alkoholism och lite om mig också. Därför berättar jag inte om min barndom idag då den historien redan är berättad. När jag var tonåring drack jag lite och sällan. Men då jag började studera blev festerna fler och alkoholen hörde till det roliga. Då jag tänker tillbaka på de tiderna minns jag bara det roliga. Jag levde för fullt och precis som jag ville. Jag hade en väldig tolerans till alkoholen. Då jag träffade min exman blev festerna färre. Men då började jag också dricka vin där hemma. Ganska ofta avrundades en jobbig dag med en vinflaska eller två. Eller så blev det picknick på stranden med en vinflaska, naturligtvis. Jag såg alkoholen som en symbol för frihet. Jag drack för att jag ville och när jag ville. Inga föråldrade traditionella roller fick hålla mig tillbaka. Den lyckligaste stunden i mitt liv var när mina tvillingar föddes 2010 efter många års barnlöshet. Jag kan fortfarande känna den totala lyckan jag kände då jag för första gången fick mina barn i min famn. Jag skulle dö för mina barn utan att blinka, ja, fast åka till månen. Jag säger att jag skulle dö för mina barn, men jag klarade inte av att sluta dricka för deras skull. Bilden från min första morsdag visar en mycket trött men lycklig mamma. Inget konstigt med det, eller? För det ingen annan vet är att jag är mycket bakfull på den bilden. Min första morsdag skulle ju firas, och firar man så dricker man. När barnen var 4 år så skilde vi oss, jag och barnens pappa. Det möjliggjorde mitt drickande som tog helt ny fart. Det blev ofta en vinflaska efter att barnen lagt sig eller krogen då barnen var hos sin pappa. Jag minns en midsommarfest då en bekant efteråt sa åt mig att han följde med hur mycket jag drack och det var helt otroligt att jag verkade nästan nykter. Att jag nog skulle supa många män under bordet. Och det var nog den höga toleransen som gjorde att jag klarade av att hålla kulisserna uppe. Jag jobbade 100%, jag var ensamstående med allt vad det innebar. Mina barn hade många hobbyn som gjorde att varje kväll gick ut på att köra barnen på träningar. Jag drack, men verkade aldrig full. Jag kunde köta hemmet och göra läxor med barnen samtidigt som jag drack ett vinglas, som snabbt blev till en flaska. Jag hade heller ingen nämnvärd krapula utan kunde jobba som vanligt dagen efter. Flaskorna byttes ut i vinlådor. Behändigt, då kunde jag inte riktigt hålla koll på hur mycket det blev under en kväll. Det var väl några glas. Vindrickande ökade och familjen började påpeka att det verkade smaka lite väl mycket. Jag blev väldigt förnärmad och minns att jag sa att jag tycker om att dricka och tänker inte dricka mindre bara för att jag är mamma. Skulle jag märka att jag är beroende av alkoholen så skulle jag sluta. Så enkelt var det ju. Jag skulle hellre ta mitt liv än att vara en alkoholistmamma till mina barn. Inte efter det jag själv fått utstå med vår mamma. I juni 2019 dog barnens stora syster. Och det försatte hela familjen i en djup kris. Jag hanterade det på det enda sättet jag kunde. Jag drack och nu hämningslöst. Jag sov bara några timmar åt gången, vaknade 4-tiden på morgonen och började dricka direkt. En morgon då jag vaknade var all alkohol slut. Det blev långa timmar att vänta på att klockan skulle bli 9 så jag skulle få köpa ut öl i närbutiken. Och då jag stod där inne med en öllåda och väntade de sista minuterna innan jag kunde gå till kassan, så då slog det mig. Jag var alkoholist. Vem annan skulle köpa endast öl från butiken en vanlig måndagsmorgon klockan 9? Sommaren var tung, men min plan var att jag skulle sluta dricka själv så skulle jag slippa medge att jag var alkoholist. Men varje dag slutade som alla andra. Jag drack. I slutet av augusti gifte sig min kusin. Jag hade laddat upp med öllådor bak i bilen. Inte för att det inte bjöds på alkohol, utan för att ingen skulle ha koll på hur mycket jag dricker. Så för varje glas vin folk såg mig dricka smög jag in i något hörn och hällde i mig 1 eller 2 ölburkar. Mot slutet av kvällen var jag så full att jag ramlade på min son. Sen slocknade jag hemma hos min syster. Då jag vaknade igen hade jag fruktansvärd ångest och bara en tanke i huvudet. Detta måste sluta nu. Så jag erkände för min syster att jag var alkoholist. Dagen efter gjorde jag samma på arbetshälsovården. Det blev möte med chefer och ansvarspersoner. Man hade också kallat dit en sköterska från psykosociala centret Horisonti som skulle hjälpa mig att sluta dricka. Jag gick snällt till Horisonti varannan vecka. Jag visste ju att det inte skulle räcka men hade heller inga krafter att ta reda på alternativ. Det var ju proffs och om de menade att detta räcker så då borde det väl räcka. Det blev en hård kamp där jag bet ihop och bara kämpade mig genom dagarna. Men jag kunde inte sluta tänka på alkohol. Och så småningom började jag tänka i farliga banor. Kanske hade jag feldiagnostiserat mig själv. Kanske kunde jag nu klara av att kontrollera alkoholen. Det var ju absolut värt ett försök. Jag frågade och svarade själv. Så svaret blev som jag ville. Och jag började dricka igen. Det året skulle vi fira jul hos min syster. Och samma morgon hade vi fått veta att vår mamma hade cancer och skulle dö. Och det kunde jag inte hantera utan alkohol. Men jag hade ju lyckats lura alla så här långt att jag inte drack. Så det tänkte jag fortsätta med. Jag hade öl i bilen och gick ofta ut under kvällen med diverse ärenden. Min systers man kom då plötsligt in och frågade: "Har du börjat dricka igen?" Och jag nekade. Men då lyfte han fram mina öl som jag gömt i bilen. Jag skämdes och slutade. Men då vi några dagar senare kom hem fortsatte jag dricka. Min syster Lena var mycket djupt medberoende i det här skedet. Vi hade gemensam omsorg om att jag inte fick förlora jobbet. Och så skulle det ju gå om jag blev fast. Jag intygade Lena om att jag försökte sluta själv. Det hade ju gått en gång. Och hon såg inget annat val än att hjälpa mig bevara min hemlighet. Jag visste ju i vilka snören jag skulle dra. Snyfta lite över hur jag säkert skulle förlora barnen också om någon fick veta. Och Lena förstod, tyckte synd om mig och ville hjälpa. Det här skulle vi nog klara tillsammans. Vintern gick. Varje morgon vaknade jag med fruktansvärd ångest och tänkte att nu är det slut på drickande. Men ångesten nästan kvävde mig och jag medicinerade den med mer alkohol. Ofta började jag dricka direkt då jag vaknade. Jag hade gömt öl i alla vrår i vårt hem. Barnen fick ju inte se mig med en ölflaska, så jag drack i smug. Då det kom besökare var det behändigt med öl på vässan. Så kunde jag hälla i mig några för att stå ut tills gästerna åkte hem. På mammas begravning i mars var jag kistbärare och höll ett tal. Ingen anade att jag var full hela dagen. Jag hade i förväg hällt vin i flera 1,5 liters gröna limsaflaskor så att ingen skulle se färgen på vätskan. En kväll blev det sent innan jag kom iväg till butiken. Jag sa åt barnen att de får titta på tv så länge. Men i bilen kom jag att tänka på att jag inte kan åka till vår närbutik för jag hade handlat så mycket öl där att jag var tvungen att åka någon annanstans. Jag insåg snabbt att det i närheten av mitt hem inte fanns en enda butik där jag inte skulle ha köpt öl flera gånger under den senaste veckan. Så jag bestämde mig att köra till grannkommunens butik och det tog längre tid än jag hade tänkt. När jag kom tillbaka såg jag en liten pojk springa bredvid vägen en halv kilometer från vårt hem. Jag reagerade på att ett så litet barn var ute ensam den tiden och utan jacka. Jag bromsade in bara för att märka att det var min egen son. Han grät och snörlade fram att han och systern blivit rädda då jag inte kommit hem som jag lovat. Så han hade bestämt sig för att springa till butiken och hämta mig. Några dagar senare hade jag igen slocknat på soffan. Jag vaknar av att min dotter ligger på mig och gråter. Hennes tårar har runnit ner för min hals och gjort mitt hår vått. Mamma, jag försökte väcka dig, men du vaknade inte och jag var så rädd. Den stunden ville jag dö. Och jag visste med säkerhet att så här kan det inte fortsätta. Jag kan inte och vill inte vara en sån här mamma. Det här livet jag levde var inte värt att leva. Och nu var det slut. När jag nästa morgon igen en gång förlorade kampen satt jag på WC och drack och grät. Grät och drack. Jag tittade upp i spegeln och sa högt. Jag hatar dig. Död dig själv. Du är så värdelös. Satans alkoholist. Och så drack jag mera och grät mera. Så höll det på i några månader till. Jag hatade mig själv. En dag då pengarna var slut sökte jag desperat efter några euro till ens några flaskor öl och hittade en 5-eurosedel i min sons skolväska. Jag rusade till affären. Det är mors dag 2020. Mina barn har gjort fina kort i skolan som jag inte känner att jag förtjänar. Det står världens bästa mamma, älskar dig. Och jag gråter inombords. Så ger min son mig en present. Han säger, jag hade sparat 5 euro för att köpa dina favoritgodisar. Men du hade tagit de pengarna så jag fick 5 euro till av pappa. Men det gör inte nå, mamma. Du behöver inte betala tillbaka. De 5 eurona är också din morsdags present. Dagen efter morsdag ringde Thea som jag har gått till sen hösten på Horisonti. Det var ju coronatider så samtalen gick via telefon. Vi talade om allt och inget och höll på att avsluta samtalet då jag plötsligt började gråta och sa att jag är full som bäst med en öl i min hand. Jag mår fruktansvärt dåligt och klarar inte att sluta dricka. Jag vill bara dö. Då sa Thea, inte behöver du dö. Vi ordnar med en betalningsförbindelse till minnesotavård istället. En vecka senare, 19.5.2020, åkte jag till ett rehabiliteringscenter i Ähtäri. Jag hade inte en aning om hur jag skulle kunna leva utan alkohol. Och jag drack till absolut sista stunden. Men direkt då jag steg in för dörren visste jag att jag har kommit till rätt ställe. Här fanns hjälpen. Jag önskar att min historia skulle sluta där. Fast jag inte druckit en droppe alkohol sedan den dagen så blev jag inte nykter då ännu. Jag hade nämligen ett till missbruk som jag var medveten om men som jag inte hade någon som helst plan på att sluta med. Jag var beroende av en stark värkmedicin som innehåller kodein och metaboliseras i levern till morfin. Jag tyckte själv att det beroende var under kontroll och blev chockad då jag i Ähtäri insåg att jag måste sluta med det också. Jag var bara 13 år då jag för första gången fick lugnande läkemedel i samband med en operation. Jag kände en sån eufori att jag tog fram min dagbok och skrev med skakande hand: om jag dör nu så dör jag lycklig. Trots att jag var bara ett barn då förstod jag att jag borde hålla mig långt från knark, för det tyckte jag alldeles för mycket om. Åren gick och ett år innan jag fick mina barn var jag på en tonsillsoperation. För smärtan tog jag stark värkmedicin 3 gånger om dagen och då den värsta smärtan började släppa märkte jag att den gav mig samma effekt som det lugnande medlet jag har fått i tiderna. Jag hade mycket kvar av medicinen och började missbruka den. Jag tog den i berusningssyfte och då toleransen steg höjde jag på dosen, men då medicinen tog slut bestämde jag mig för att aldrig mer röra den. Det gick 5 år, sen fick jag mykoplasma och hostade nästan ihjäl mig. Då fick jag utskrivet hostmedicin som också innehåller kodein och började missbruka även den omgående med mycket stora doser. I min värld kunde jag försvara mitt missbruk så länge det var en läkare som skrev ut medicinen. Dagen innan jag åkte i Ähtäri hade jag fått 100 tabletter utskrivna som väntade på mig där hemma. Och de tabletterna var jag inte beredd att ge upp. Jag skulle använda upp dem och sluta sen. Det behövde väl ingen veta. Missbruk är en självförnekande sjukdom ända till det bittra slutet. Och det var den läxan jag hade kvar att lära mig. Att övermod ofta hör till den här sjukdomen. Jag valde vilka delar jag ville ta till mig och vilka som inte berörde mig. Och mitt missbruk av värkmedicin tyckte jag var min ensak. Det led ingen av, inte ens jag. Jag förstod att jag måste sluta, men jag ville inte. Så då jag kom hem från Ähtäri använde jag samma natt den här starka värkmedicinen. Fast jag såklart inte hade ont någonstans. Och nykterheten, den blev min nya kuliss som dolde mitt missbruk. Efter Ähtäri eskalerade mitt missbruk, som det oftast gör. Jag sprang till olika läkare med olika besvär och han får utskrivet mycket värkmedicin. Innan läkaren på HVC sa rakt ut att hon inte längre förnyar receptet, för hon är övertygad om att jag är beroende av den. Jag jobbade på sjukhuset efter många år som telefonrådgivare. Efter att receptet inte längre blev förnyat av min egen läkare tog det inte länge innan jag stal värkmedicin från jobbet. En dag frågade min son om jag började dricka igen. Jag blev helt förskräckt. Varför, trodde han det? Då du är trött hela tiden, precis som du var när du drack, mamma. Och ännu en gång stod jag där och hatade mig själv. Ännu en gång hade jag orsakat mina barn lidande på grund av mitt missbruk. Det var som jag vaknat upp ur en dröm och verkligheten slogs i mitt ansikte som en knutnäve. Jag låg vaken om nätterna och hade fruktansvärd ångest över medicinstölden. Jag visste vad som skulle hända om det kom fram. Samtidigt förstod jag att jag nog aldrig kommer att bli nykter på riktigt. Om inte jag är ärlig. Så på morgonen åkte jag till jobbet och gick in till chefen. Jag var tyst en stund och samlade alla mina krafter och berättade vad jag hade gjort. Jag fick sparken och åkte tillbaka till Ähtäri. Men jag kunde inte förmå mig att berätta hela sanningen, att jag ljugit om att vara nykter i 9 månader. Så jag medgav att jag hade tagit ett återfall, men ljög om när det hänt och påstod att det var 1 månad innan. Jag försökte tala mig nykter. Fake it until you make it. Inom mig var jag förtvivlad. Tänk om jag inte klarade. Alla lögner jag fortfarande bar på skavade i själen och gjorde att jag hatade mig själv. Men jag var rädd för att om jag berättar sanningen skulle alla överge mig. För nu måste jag ju vara den sämsta av alla dåliga. Då jag kom hem kom verkligheten emot. Jag var nu arbetslös och tvungen att sälja min lägenhet och min bil. Vi flyttade till ett halvtjaskigt höghus där barnen vantrivdes. Det blev ett sorgligt år där jag bara bet ihop. Men var glad varje kväll då det gått ännu en dag utan missbruk. Jag tänkte att bara jag får tillräckligt med nykter tid så skulle tiden i sig själv skydda mig. Ingen börjar väl med missbruk på nytt efter många års nykterhet. Så småningom hittade vi ett trevligare hem och livet började se ljusare ut. Jag for på en arbetsintervju där jag direkt berättade om det jag gjort och bad om att få en chans till. Det skulle arbetsgivaren inte behöva ångra, lovade jag. Fast jag var missbrukare så var jag ju inte dum. Inte skulle jag ju göra samma misstag 2 gånger. Jag fick jobbet. 1 månad senare fick jag även en befattning på avdelningen. Och saker började ordna sig, en åt gången. Tänk att jag lyckats resa mig från botten. Varför kändes då livet som att simma i tjära. Alltid då jag var inne i medicinrummet på avdelningen sneglade jag mot lådan med tabletterna. Jag kände längtan och suget efter att en gång till få uppleva euforin. En gång är ingen gång. Sakta började jag tänka mer och mer på hur jag skulle gå tillväga helt praktiskt. En gång, sen räcker det för resten av livet. Okej, bara en enda liten gång till. Sen är jag klar. En dag så slutade värkmedicinen ha effekt på mig, vilket gjorde mig rasande. Nu var det minsann färdig med det här. Nu skulle jag byta till riktiga grejer och se till att nästa gång skulle det verkligen kännas. Jag, en medelålders tant, googlade fram all information om att köpa droger och vad jag skulle byta till. Morfin, heroin och Subutex. Intravenöst, såklart. Nu var det färdigt med tabletthandel. Nu skulle jag gå rakt på sak och bli sprutnarkoman. Jag lyckades ladda ner en app där jag hittade en knarkhandlare och lyckades skicka krypterade meddelande, eller vad det nu sen heter, som krävdes för att det skulle kunna bli någon affär. Jag väntade just på svar, då jag blev fast. Då min chef ringde och sa att det försvunnit mediciner från jobbet och att jag måste komma på förhör, då rasade min värld. Allt blev svart. Min första tanke var att det här klarar jag inte av. Den här skammen orkar jag inte bära. Nu faller kulisserna. Den natten tänkte jag på att begå självmord. Det skulle vara det lätta alternativet. Bespara mig från så mycket sorg, skam och skuld. Men hur skulle jag kunna göra så mot barnen? Är inte en dålig mamma bättre än en död mamma, i alla fall? Jag berättade inte för någon vad som hänt. Jag ville hålla kvar illusionen en stund till. Klamra mig fast vid kulisserna och samla krafter. Vårt liv skulle rasa igen. Jag hade svikit mina barn. Igen. Tiden som följde var det värsta jag har varit med om. Då alla kulisser rasade på en bred front kände jag en för mig ovanlig känsla. Jag ville inte tala. Smärtan inom mig var så stor att jag tänkte att jag går sönder om jag börjar känna. Jag visste också att trots att alla ville att jag skulle fara på minnesotavård igen var det meningslöst innan jag kunde svara på frågan. Vad är annorlunda den här gången? Varför skulle det lyckas nu, då det inte gjort det tidigare? Jag kunde ju teorin bakom att bli nykter. Min mun hade talat om nykterhet så väl att jag lyckats att lura alla, till och med mig själv. Första gången i mitt liv så visste jag med 100% säkerhet att det spelar absolut ingen roll alls vad jag säger. Jag måste vilja bli nykter för min egen skull, men visste inte hur. När vi talar om knarkare tänker vi ofta på de hålögda och magra sprutnarkomanerna. Fast även åldringar som missbrukar starka värkmediciner, sömnmediciner eller lugnande mediciner har samma sjukdom. Jag gick på alla NA-möten som fanns i Vasa. NA är förkortning av anonyma narkomaner, som är en 12-stegsgemenskap för droganvändare som vill bli nyktra. Det var som att komma hem. Och jag började tro på att det var möjligt även för mig att bli nykter. Efter några månader kände jag att jag stampade på plats med mina tankar och känslor. Jag var på god väg tack vare NA, Men jag visste också att jag behövde den intensiva och genomgripande minnesåtavården. Det som höll mig tillbaka var rädslan för att även den här vården skulle vara i onödan. Jag var livrädd för att jag inte skulle klara det nu heller. Jag hade trott jag hade varit nykter tidigare också. Vad var annorlunda nu? Nu vill jag bli nykter för min egen skull, ingen annans. En av minnesåtavårdens hörnstenar är det anhörigas helg. Då bjuds alla de som påverkats av ditt missbruk till vårdinstansen. Anhöriga får kunskap om beroendesjukdomen och sen möts man i två omgångar. I det första mötet sitter de anhöriga mitt emot dig och berättar hur ditt missbruk känts för dem och vad det orsakat. Dagen efter är det dags att se framåt, få positiv feedback och berätta vad man tänker göra för att hålla sig nykter. Då jag gick igenom minnesåtavården första gången 4 år tidigare hade jag väldigt många anhöriga på plats. Denna gång kom endast min tvillingssyster Lena. Det var en av de konsekvenserna av mitt missbruk. Men hon kom. Det har alltid varit Lena och jag i vått och torrt. Hon och jag mot världen. Hon är min andra hälft, min ankare och min kompass. Och nu satt vi mitt emot varandra och Lena berättade hur det känns för henne. Till sist sa hon att hon är rädd för att jag inte klarar av att bli nykter. Och grunden jag stod på i livet rämnade i den stunden. Lena, som alltid fanns där, som alltid trodde på mig och var på min sida fast jag gjort fel. Hon som förstod och kände mig bättre än någon annan i hela världen. Min bästa vän, min allra käraste syster. Om inte hon trodde på mig, hur skulle jag klara av det här? Hur skulle jag kunna bli nykter? Jag grät hela den natten. Då tårarna tog slut insåg jag att Lena uttryckte samma rädsla som jag själv burit på de senaste månaderna. Och det enda Lena kunde göra var att hoppas på att jag blev nykter. Medan jag var den enda som kunde göra något åt saken. Och jag måste göra precis allt som krävdes. Och det gjorde jag. Idag känner jag ingen rädsla för att inte kunna hålla mig nykter. Jag tar en dag i taget så har jag alla förutsättningar för att få leva och dö nykter. Jag har alla verktyg jag behöver och jag vet att ett återfall aldrig är ett ögonblicksverk. Med missbruk så är det inte tillfället som gör tjuven, utan det är tjuven som gör tillfället. Jag vill aldrig mera slösa en enda sekund av mitt liv på att vara berusad. Varken av knark eller alkohol. Livet är så otroligt mycket bättre nu. Missbruket definierar inte mig, men har gjort mig till den jag är idag. Och det är jag tacksam för. Min nykterhet är det viktigaste i mitt liv. Grunden allt annat bygger på. Utan den förlorar jag allt. Jag är så tacksam för alla som hjälpt och stöttat mig. Och äntligen är jag en nykter mamma till det finaste jag har. Älskar, älskar, älskar er mest i hela världen. Och Lena, min Lena, du som alltid ställer upp, alltid finns där, som jag kan dela allt med. Tack för att du aldrig gav upp, för att du aldrig ger upp. Du är den bästa systern i hela världen. Vad skulle livet vara utan dig? Eki, Henkka, Eero, Heidi och Anna. Ni hjälpte mig att klättra ur gropen. Till dig som känner att du inte vill leva en dag till med missbruk. Det finns hopp. Ge aldrig upp. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan ändra. Mod att ändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.
Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om Lena Nikkari Östmans sommarprat från 2023. Lena är nämligen Teresas tvillingssyster och röstades fram till lyssnarnas sommarpratare det året. I sitt program berättar Lena om beroende, men ur de anhörigas perspektiv.
När mamma drack så kände jag på mig det direkt. Jag visste precis när hon var berusad, men nu var det något annat. Under hela den här jobbiga tiden med mamma så utvecklade också min syster och bästa vän ett likadant beroende. Visst noterade jag hennes förändrade beteende och att hon drack för mycket i olika sammanhang, men aldrig hade jag kunnat tro att det skulle gå så här. Jag minns dagen då jag förstod att Teresa också är alkoholist. Det kändes som en dödsdom.
Om du själv eller någon du känner har ett beroende och behöver stöd, kan du gå in på A-klinikstiftelsens eller Mieli RUs webbplatser för att söka hjälp. Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Teresa Nikkari och redaktör var Hanna Norrena.